Jag ska ta en mycket känd berättelse från Matteus 20. Egentligen, kära Gud. Ja. Låt mig få säga så här kort bara vad jag vill egentligen dela här med er, eller med oss. Jag har talat nu i flera söndagar om sinnets förnyelse, och det här är avslutning så att säga. Och jag tänkte faktiskt tala lite grann om det här att ha ett och samma sinne som Bibeln talar om. Tänk att Bibeln säger att vi ska vara fullkomligt enade i vårt sinne. Så jag tänker så här, det är omöjligt. Men det är möjligt. Här idag såg vi att det är möjligt. Det är omöjligt mänskligt sett. Vi är inte ett gäng som är hjärntvättade. Vi är inte ett gäng som någon människa styr och säger stå upp, sitt ner, lyft upp händerna, gör det och det. Det har ingenting med Gud att göra. Det är ledarskap som fungerar på mänskligt sätt. Att vara ett i sinne, det är när den helige ande kommer och leder oss allihopa. Då kan vi till och med tänka annorlunda, men vi går åt samma håll. Och det är det som är underbart. Men jag ska avsluta där med den här serien då. Kanske kommer jag ta upp det där någon annan gång. Men om det här att jag upplever i mitt liv att jag behöver utvidga mitt sinne. När det gäller Gud. När det gäller min relation till honom. Och då läser jag från Matteus 20, det där otroligt kända berättelse som många av oss har läst många gånger. Om de här vingårdsarbetarna. Jesus säger så här. Himmelriket är likt en husbonde som tidigt på morgonen gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Och nu kommer första gruppen. Han kom överens med dem om en dagslön på en denar och skickade dem till sin vingård. Tänk på det. Han kom överens med dem. De var överens med honom. Vid tredje timmen gick han ut och fick se andra stå där arbetslösa på torget. Han sa till dem, gå ni också till min vingård. Jag ska ge er en rättvis lön. Och de gick. Vid sjätte och nionde timmen gjorde han samma också. Vid elfte timmen gick han ut och fann några andra som stod där. Och han sa till dem, varför står ni här hela dagen arbetslösa? De svarade honom, därför att ingen har lejt oss. Han sa till dem, gå till min vingård, ni också. Sen hoppar jag över många verser här. Han skulle belöna dem nu. Och i vers 12, de som var sist, de kommer fram där i nionde vers. Och han ger dem lika mycket som han lovade de första som jobbade hela dagen. Och de som var först började hoppas på att de skulle få mer på grund av detta. Men de får lika mycket som det var lovat eller överenskommet. Och de blir arga på arbetsgivaren. Och han svarade dem i vers 13. Min vän, jag gör dig ingen orätt. Kom du inte överens med mig om en denar? Ta det som är ditt och gå. Men då den sista vill jag ge. Lika mycket som om dig. Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är så god? Så ska de sista bli första och de första bli sista. Jag har nämnt några gånger nu att jag har varit frälst i 40 år. Nästa år blir det 40 år. Om man skulle ta det bokstavligen så nästa år blir det slut på ökenvandringen. Då kan man säga, har ditt kristna liv varit ökenvandring? Ja, på sätt och vis. Om jag tänker på vad jag vet om Gud, hur mycket jag har sett av honom i mitt liv, så skulle jag våga säga utan att försöka vara ödmjuk. Ja, det var en ökenvandring. Därför det finns så mycket mer. Oändligt mycket mer. Och jag tänker kanske speciellt på oss, min generation. Vi 40, 50, 60-talisterna. På något sätt upplever jag att vi är som den första gruppen arbetare. De kom till vingårdsägare och under sitt livs vandring kanske fick de ett sinnesätt eller ett sinnelag, eller hur man ska säga. Och de började tänka om Gud på ett sätt. De blev fast i sitt sinne. Ni minns att jag talade om två slags sinne. Du kan vara fast i ditt sinne och du kan fastna i ditt sinne. Och det är stor skillnad. Och på något sätt så upplever jag också att jag märker att jag har fastnat i mitt sinne när det gäller min relation till Gud. Olika erfarenheter. Olika saker som man har gått genom i livet så har de bidragit till det att jag blev fast. Gud är i en box. När man kommer till Gud med sånt sinne så är man otrygg. Man kan inte lita på honom. Och man vill göra business med Gud på fasta överenskommelser. Jag kommer att jobba så mycket. Du belönar mig så mycket. Och Gud säger, helt okej. Han är gentleman. Han pressar aldrig. Den andra gruppen. De kom dit. Troligtvis pratade de om lön här också. I och med att han var tvungen att säga till dem. Hur är det, Daniel? Med tekniken. Okej. Okej. Vem är gammal? Mikrofonen eller jag? Okej. Nej, det är okej. Det är okej. Jag ska stå still. Troligtvis var den andra gruppen osäker på honom också, i och med att han var tvungen att säga till dem, jag kommer inte lura er, jag kommer betala rättvist. Tänk när Gud måste säga det. Sen kommer den tredje gruppen, de som ingen ville ha. Han säger till dem, går ni också? Märkte ni att de frågade aldrig om lön? De kände sig ärade för att överhuvudtaget få vara med om att jobba där. Samtidigt så tror jag att någonstans i djupet av deras hjärta så visste de att Gud är generös. Att vingårdsägare är inte snål. De sa, vi går. Det är nära för oss att gå. När de kom tillbaka och skulle bli belönade så börjar problemet. För att Gud ibland belönar de sista. Jag är övertygad om det som jag pratar nu. Det är därför jag talar. Jag tror det är därför jag talar. Jag har sagt det tidigare. Jag är övertygad att den generationen, våra barn, kommer att få mycket mer än alla vi andra. De som ser så härjade ut. De som ingen har tro för att de ska lära känna Gud. De som har smakat på synden mer än vi präktiga. Inte jag, men ni präktiga. Jag tror att det finns en generation som kommer att känna sig så ärad att komma in i Guds vingård. De kommer aldrig fråga om hur mycket betalar du. Den generationen har jag mycket mindre bekymmer för än för min egen generation. Vänner, har vi fastnat i våra tankar? Har den materiella välsignelsen stulit tro från oss och förtröstan på Gud. Har Gud på grund av att vi har haft det så bra under våra liv blivit bara en tillägg i livet när krisen börjar? Eller är han vårt allt? Är vår förtröstan på honom lika stark som när vi var frälsta? Är vi lika naiva som de här härjade ungdomar som säger bara vi går, lönen bestämmer du om? Jag märker att jag har fastnat, ärligt sagt. Jag märker att jag har fastnat, för att om det inte är så, så skulle jag ha sett mycket mer av Guds hand. Jag är inte missnöjd, förstå mig rätt. Jag är inte missnöjd med hans godhet, med hans välsignelser. De är fortfarande långt större än jag förtjänar. Men jag längtar efter att se dessa gränser i min tankevärld sprängas. Jag längtar efter att se mera av under, mera av Guds närvaro. Mer av de här gudstjänster där vi, ju mindre vi gör, desto mer gör Gud. Han säger till de första, min vän, jag gör inget orättvist mot dig. Du har kommit överens med mig om detta. Jag bör inte beröra eller röra vid det där, men om vi tänker bara på kristenhetens historia, är det inte så? Lutheraner fick se rättfärdiggörelse av tro, omfamnade det, men sa nej till dopet. Baptisterna kom, såg dopet, omfamnade det, men sa nej till den helige anden. Pingstvänner kom, såg anden, omfamnade det, och så fastnar man idag i traditionen och allt annat. Så går våra liv tyvärr. Och Herren säger, jag är mycket godare än det, men ni har kommit överens med mig om det här. Och egentligen vet jag inte vad jag ska säga mer, om jag ska vara ärlig. Det som jag skulle vilja säga det är att låt oss komma till Gud på nytt och säga förlåt att vi kom överens med dig om för lite. Förlåt att vi stannade för fort, för tidigt. Det här tänkandet kan bli väldigt personligt också, eller hur? Eller det meningen att det ska vara personligt? Jag ska hoppa till något annat, bara några minuter till. För att jag känner att jag upplevde i morse att Gud vill röra vid någon här idag. Och uppmuntra någon. Och visa dig att din situation inte är så hopplös som du tror. Jag skrev här. Det är en gammal utkast, men det är inte den jag talar utifrån. Utan jag skrev här, Björn Gustafssons son. Björn, du sitter här, du minns inte det säkert. Men jag skrev ner det. Han sa till sin pappa en gång till Björn, när han såg halvmåne. Pappa lagar det. Minns du det? Du minns det. När jag såg det här ordet så tänkte jag, vilket fantastiskt ord. Vilken barnatro. Ett barn ser halvmåne och han ser, pappa lagar det. Tänk om ditt och mitt liv ser ut som halvmåne. Då vill pappa säga, jag kan laga det. Jag vill laga det. Men då måste man ha barnasinnet. Då måste man springa ifrån den första gruppen och andra gruppen. Från misstänksamhet mot Gud. Från osäkerhet att om jag jobbar för mycket att han betalar för lite. Till barnasinnet som säger, det är generös. Jag vet det. Jag går till dig. Jag läser ett par verser till bara som egentligen skulle utvecklas till mycket längre predikan, men jag kanske fortsätter någon gång. Låt mig få säga där innan jag läser den versen. Det handlar om sinnet fortfarande. Flesta av oss människor, vi fungerar så här att vi bedömer våra liv på kanske två sätt. Nuet plus det förflutna. Det skapar vanligtvis, åtminstone i mig, det kan skapa vanligtvis en känsla av hopplöshet. När jag ser mitt förflutna, lägger till nuet, så tänker jag, det ser hopplöst ut. Det andra är att vi tar nuet och plussar med framtiden eller med idealet, med våra önskningar. Och då blir det likt med frustration. Kommer det att bli någon gång så här? Finns det någon ny början i nuet? Jag vet inte om L.G. Eklund är här, det är han inte tyvärr. Men han har skapat ett nytt ord. Och det ordet är ärvaro. Han skapar sådana konstiga ord, den där gubben. Det är han som skapade ordet samkurrens, som jag vet, inte konkurrens. Häromdagen pratade han och jag och så sa han, vi pratar så mycket om tillvaro och frånvaro. Men det finns ett ord som vi behöver lära känna och det är varo. Jag är och jag varar i det att jag är just nu och här. Härvaro, närvaro och så vidare. Och då tänker jag så här, nu när jag ser på mitt liv och jag ser plussar det med förflutna, då kan jag känna hopplöshet. Så jag undrar, kommer jag bli någon gång annorlunda? När jag ser på nuet och plussar det med framtid så blir jag frustrerad för att idealet ser onåbar ibland. Och då skulle jag vilja läsa Johannes 1. Det är Jesus som möter en man för första gången. Och det namnet känner vi igen. Jag läser Johannes 1:40-42. Andreas, Simon, Petrus bror, var en av de två som hade hört vad Johannes sa och som följde Jesus. Han fann först sin bror Simon och sa till honom, vi har funnit Messias, det betyder Kristus. Och han förde honom till Jesus. Och nu kommer det här fantastiska. Jesus såg på honom och sa, du är Simon, Johannes son, men du skall heta Kefas. Det betyder Petrus. En annan översättning säger, du är Simon, Johannes son, men du ska bli Petrus. Ni som heter Simon, var inte förskräckta nu, för det är halva sanningen jag ser nu. Namnet Simon bland annat betyder förstörd, förstörelse, bland annat. Det är inte hela sanningen. Men det kan betyda i vissa sammanhang. När Jesus mötte Petrus första gången. Och det här gillar jag med Gud. Gud blir inte optimist genom att försöka göra nuvaro, ärvaro, till något vackrare än det är. Han säger till Petrus eller till Simon, du är förstörd. Och han var förstörd. Hela hans liv var förstörd. Allt gick snett. Jesus säger inte, vet du vad, det är inte så farligt det där. Det där hade du missuppfattat. Nej, det var bottenläge. Ser du förstörd, ditt liv är förstörd. Men jag ser dig, du ska bli något annat. Och när Jesus uttalar orden, då finns det verklighet i dem. Jesus har aldrig sagt ett ord som inte gjorde det som ordet står för. Jesus har aldrig sagt ett ord som inte utförde det som ordet står för och representerar. Låt mig få säga en sak. Det blir en dag när jag blir mogen för det. En predika om att vi ska svara för varje tomt ord. Jag är skrämd för det. En god vän till mig sa, när din tur kommer i himmelen att svara för dina tomma ord, kommer vi andra att kunna gå på semester. Men låt mig få säga, jag har fått en annan syn. Jag har fått en annan syn på det här. De farligaste tomma ord. Det är farligt att använda tomma ord. Men de farligaste tomma ord är inte skämt. De är onödiga många gånger. Bibeln säger att vi ska inte använda sådana ord. Men de absolut farligaste tomma ord är de som står för Guds verklighet. Och vi uttalar dem utan att det finns verklighet bakom dem. När vi säger till någon, nu är du helad, och personen inte blir helad. Men Gud, Jesus säger aldrig det. Jesus sa till Petrus, du ska bli något annat. Och vet ni vad det här grundas i? Det här kraften i de orden. Det grundas i några saker som fanns då i Jesus och i hans hjärta. Låt mig få läsa en annan text från Markus 10 och vers 21. Här möter Jesus en annan man som frågar honom hur han ska ärva evigt liv och så vidare. Och när mannen räknar alltihopa vad han har gjort, så ser han till Jesus, mästare, jag har gjort allt detta som du har sagt sedan jag var ung. Nu kommer hemligheten. Jesus såg på honom och fick kärlek till honom. Jesus såg på honom och fick kärlek till honom. Här är det. Här börjar det. Här är den momenten som gör att pappa lagar halvmånen. Här är stunden som gör att jag kan faktiskt spränga min tankeboxen och säga, okej, du förmår även det som jag inte kan se. Du förmår göra allt vad du ser. Därför att när du ser på mig, så ser du på mig med en kärlek som är verklig. En kärlek som uttalar ord som har verklighet i sig. Och det du som vill, då säger jag till mig, även om jag är förstörd, så kommer jag att bli en klippa. Jag kommer att bli en klippa. Tänk på Apostlagärningarna 9 när Paulus, eller dåvarande Saulus, mördaren, kommer och vår broder där, vad heter han som Gud sa till honom att han ska gå och be för honom? Ananias. Ananias såg på Saul med en koncept som var väldigt trång. Han såg bara en mördare. Gud såg en apostel. Min vän, jag gör inget orätt mot dig. Du kommer överens med mig om det där. Skulle vilja att vi ber för några av oss här. Om du känner att du kanske tillhör den där första gruppen eller andra gruppen. Herren vill bara säga, jag ser på dig annorlunda. Jag kan spränga de där ramarna. Vill du det? Han är mycket mer god än vi förstår. Du som vill ha förbön, kan du stå upp inför Herren bara. Inget att skämmas för. Inget att gömma. Jag kommer att stiga ner och stå också. Jag är den första som behöver det. Okej, nu står vi här inför Gud, vi som bär förbön. Vill ni andra komma och be för oss?